Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yes, Sara! Nu är vi igång med ytterligare ett avsnitt av våran podd Viss och Svärm. Hur har din vecka varit?
Den har varit bra. Nu kan man säga att sommaren är här. Det är juni och det är... Alltså, jag blir så pirrig i magen när jag bara tänker på så här att det här är ju bara början.
Jag vet.
Alltså, vi har hela sommaren framför oss och nu liksom att ta ett... Jag har till och med idag tagit ett litet morgondopp här innan podden.
Härligt.
Och... Ja, men du vet att det bara så här, det känns somrigt. Jag har gått typ i shorts nästan hela veckan.
Alltså. Ja, jag...
Jag trotsade, du vet. Även om det är tidig morgon och lite kallt, ja. Men då tar jag en hoodie till. Så jag har haft en hoodie, men ändå shorts. Sådana cykel, eller så här bikers shorts, så lite längre sådana. Men ja, nej, det är så härligt.
Ja,
jag vet. Hur har din vecka varit?
Ja, men det är också... Jag hade ju en riktig dipp förra veckan och nu har det verkligen så här... Det har vänt och som du säger, sommaren är här. Det gör nog väldigt mycket för hur man mår också. Ja. Också så här levt i shorts typ hela veckan. Kommer precis från en skogspromenad med vår hund Penny. Vi brukar börja dagen så innan vi börjar jobba. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Så ja, veckan har varit bra. Och träningen har flyttit på också väldigt bra. Med lite så här intervallpass och några distanslöpningar och det rullar på liksom. Väldigt bra. Och sen så är jag på gott humör också lite på grund av att jag har ju den här sommarlöpklubben som jag drog igång. Som börjar på söndag. Nej, på måndag. Imorgon när man lyssnar så börjar den här klubben. Och man kan fortfarande anmäla sig om man inte har gjort det. Men alltså jag är så glad över Sara att någonting som jag satsat på här nu faktiskt har gått vägen den här gången. Det är jättemånga anmälningar och jättemånga förväntansfulla, mest kvinnor, inför starten på måndag. Ja. Så ja, det här känns så himla roligt. Jag är så jäkla glad över det. Så det,
gud vad kul.
Ja, det känns bra. Verkligen.
Och spännande också så här. Att det är någonting du har jobbat med länge, som du tror på. Och du vet så här, att testa ett nytt koncept. Ja. Och jag tänker att... Att det finns så säkert chans att det här kanske sen fortsätter till hösten också, ifall att du vill.
Ja, absolut. Och det är många som redan nu frågar så här, kommer köra höst? Jag är skadad just nu, jag kan inte just i sommar, jag vet gärna köra sen. Alltså så, jag får många frågor kring om jag ska fortsätta sen. Så att det verkar finns ett stort intresse och jag tror tajmingen i det här är väldigt bra. Så jag är glad för det. Det har liksom verkligen fått bra respons och det ska bli så otroligt kul. Jag är så peppad inför sommaren inför det.
Åh, så spännande.
Ja.
Jag tror också det blir jättebra.
Jag hoppas det. Men hur har din träning gått i veckan?
Den har både och. Alltså, det gick väldigt bra. Alltså, det har varit bra. Men sen i torsdags morgon så vaknade jag, du vet, och var så här, är jag krasslig eller är jag inte, du vet, om man blir så här fundera, och det känns som att det är jättemycket pollen nu. Jag var inte liksom beredd på det. Jag tror till och med att jag slarvade lite med att ta medicinen och så där. Och sen bara, och då var jag så här, nej men gud, nu känner jag mig typ som att är jag sjuk eller är jag inte, alltså så här, för jag var liksom täppt i näsan och kände mig så där. Så då fick jag... Ja, alltså vanligtvis tror jag inte att jag hade tänkt på det, men tiderna är som de är. Så då fick jag ju liksom ställa in både träning och jobb den dagen, för jag ville se bara liksom åt vilket håll det skulle gå. Sen nu var det var nog bara kraftig pollen, för att det känns liksom, jag är lite så här lokalt i näsan och ögonen, men jag mår ju bra, jag är pigg och sådär. Men så jag har inte tränat då torsdag missade jag mitt sprintpass. Och det är ju ingen fara, men du vet, jag är så himla pepp och så motiverad och vill jobba. Alltså du vet, jag vill bara jobba hårt för att liksom så här börja ta mig framåt. Och, Och då känns det bara mer som att det blir som en, det blir jättetråkigt att missa träningen.
Ja, jag förstår det. Oh.
Så, men det är ju bättre alltid som sagt. Det är bättre, ifall att jag skulle ha haft någonting i kroppen, så är det ju ändå inte bra att träna, och då kanske det blir längre uppehåll istället. Så att det är alltid, även om det är corona eller inte, så det är alltid liksom, det är alltid bättre att hellre alltså, stå över ett pass för mycket än att träna när man är lite sjuk. Så, men så idag tänkte jag nog att jag kör lite lättare styrka, och sen så hoppas jag att på söndag vara igång som vanligt igen. Så, men träningen har känts bra. Och förutom då ett litet avbrott nu.
Vad härligt. Men du, har du så här några planer på, har du någon tävling på gång eller händer någonting sommar för dig, alltså som du satsar mot, eller hur ser det ut?
Ja, alltså jag har ju sagt så här löst hela tiden så här, men det blir en bonus om jag tävlar.
Ja.
Och men nu har vi ändå faktiskt börjat våga så här, så här, okej, men när skulle den här tävlingen kunna vara? Och det kände jag också, det har ju det, igen det här motivationen. Nu har inte jag haft dålig motivation direkt. Men att få ett konkret, så vi började titta på tävlingar som fanns och lite så här, att de ska vara ganska alltså enkla så här, dels att i Stockholmsområdet, att det inte behöver bli en helgprojekt liksom, utan jag ska kunna åka dit. Så då kollar vi liksom Uppsala, Eskilstuna, Stockholm, som, alltså Täby, alltså så här. Och nu har vi nog sett att det finns några här i slutet på juni och i början på juli. Sen oftast i juli så brukar det vara ett uppehåll. Det brukar det vara alla år. Däremot så tänkte jag att det kanske är mera tävlingar nu, i och med att det har inte varit så mycket tävlingar. Men det ser ganska likadant ut ändå, att det är mycket tävlingar nu juni och till början på juli. Och sen är det som ett litet uppehåll. Och sen så kommer det flera i augusti igen. Och då så känner jag ändå så här, men då vill jag faktiskt, i och med att det känns så bra nu, så vill jag ändå testa att tävla innan det här uppehållet. Så att jag sen kan träna lite till under uppehållet och hinna göra någon tävling till sen i höst. Så ja, jag tror att det var typ, var det 27, det var precis efter midsommaren där någonting, så såg vi en tävling som vi började ta lite sikte på, i alla fall där omkring i det datumet, så om det blir exakt den eller inte. Men, och då bara för att jag vet så här, okej, men 27 juni, 100 meter, och att, alltså det känns som att redan där blir det som att träningen blir ännu mer så här specifik. Även om jag skulle ha gjort typ samma sak ändå, så är det som att jag vet att så här, nu är det så här många veckor kvar till tävling, eller nu är det så här, nu det är som att någonting händer mentalt, och lite det här pirre i maget och lite nervöst för att man vet att det är någonting som kommer närmare än hela tiden.
Ja.
Ja, så det känns jättekul. Så ja, så i slutet på den här månaden. Ja,
men alltså, är det är bara 2 veckor kvar. Inte ens det.
Ja, 2-3 veckor kvar.
Är det 3-4?
Typ innan.
Jo, jag är inte fel. Ja, det blir det. Det blir 3 veckor.
Nej, ungefär 3 veckor. Alltså, ja. Och nej, men för då sa jag också så, för jag vill liksom inte stänga dö, alltså jag har ju sagt att jag ska lyssna på min kropp, jag ska känna mig stark och det här, och det fortsätter jag göra. Men jag vill ju inte heller stänga dörrar till att knappt hinna, alltså bara hinna tävla en i höst ifall att det känns väldigt bra.
Nej.
Så jag tänkte så här, tävlar jag nu, sen tränar, prova att tävla igen, så skulle det, jag har ingen aning hur det kommer att kännas, men skulle det ändå vara så här att möjligheten fanns att åka på SM eller FM. Utifrån den, alltså där jag är då, inte liksom ha så höga förväntningar, men skulle jag få vara med, då vill jag ändå kunna känna att jag ger mig chansen att vara med. Jag vill inte åka på SM om det skulle vara min första tävling eller andra tävling. Utan jag vill ändå känna lite mer att hur kroppen känns, så att jag känner mig ändå trygg att tävla. Men därför tänkte jag, men då tävlar jag nu, så får jag väl se. Men det är fortfarande ingenting så här som jag förväntar mig att det ska bli av. Jag skulle inte bli besviken om det inte blir det. Men det känns kul att ge mig möjligheten att träna för det. Så att känns det bra så kan jag vara med i så fall.
Gud, vad spännande ändå att dra igång med tävlingar här. Alltså vad sjukt.
Ja. Alltså jag blir typ nervös bara att prata, för det är så länge sedan också, som, i och med att jag inte tävlar förra året. Så det är typ, alltså, nej, men det är så länge sedan, så att jag blir ju nervös och det pirrar i magen på ett jättehärligt sätt.
Ja, den där känslan liksom, gå in i ett fokus och mentalt göra sig lite redo för att så här, prestera på tävling. Det är ju något speciellt.
Jo, men det är det. Och det, men, för du är ju anmält till ett lopp i sommar, eller hur?
Ja, ja.
Men det var i slutet på juli.
Augusti. Det här är ju så Conny Bam. Och det jag upptäckte nu, det var att jag har missat ett mejl om att anmäla mig i tid. Och så jag måste kontakta Ebba från Såkon och bara, men gud, det här har jag missat. Så jag måste fånga in henne här nu och bara, är det för sent för mig nu? Fick jag panik häromdagen. Jag bara, men gud, det här ska jag varit inne i förrgår typ. Min slutgiltiga besked liksom. Men jag tror att det löser sig. Jag tror det. För det här var ju en startplats jag fick via Såkon. Så jag tror i så fall att det löser sig. Så jag kände nervös nu. Jag bara, men gud, det kommer inte bli av. Har jag missat min chans här nu? Mm. För det är ju ett så jäkla coolt lopp alltså. Men det troliga är ju att jag kommer iväg på Såkon och Bam. Och det är början på augusti, tror jag, 6 augusti tror jag att det var. Och då åker man ju liksom på, om det är onsdag eller torsdag, man åker upp, flyger till Kiruna, transfer dit, man ska tävla. Och sen så är det typ en mässa dagen innan och så är det 2 dagars tävling, för man sover över på berget och sen åka hem. Så det är ganska stort projekt där i det här. Så det vore så jäkla coolt här nu. Gud, jag måste skriva till henne idag. Jag är nervös, tänk om inte jag får åka.
Ja, men det här menar ju till skillnad om jag skulle göra det enkelt för mig och ha något i Stockholmsområdet, så är ju det här tvärtom. Det här är ju typ en hel, nästan som en semesterdel.
Ja,
alltså
precis.
En aktivitet som verkligen tar några dagar och blir ett minne på ett annat sätt också. För det är en upplevelse, tänker jag.
Det blir det. Det är något man måste stämma av med familjen och allting också. Så här, är det kritiskt borta? 4-5 dagar här för en tävling. Du vet, så här, det är ganska länge jag är borta. För mig som inte så här, det är ingen prestation. Utan det är verkligen så här för att uppleva loppet. Så det är planen. Nu måste jag, ska mejla Ebba här direkt efter vi har poddat idag. Jag är nervös för det, varför det? Ja, det löser sig.
Ja, förhoppningsvis löser det sig. Men det är överlag så är, man märker mig, nu är ju tävlingar igång. Jag kollade i helgen, alltså det här igen, att det är friidrott på tv. Jag har ju, som under coronatiden har jag ju blivit en liten sportnörd när det kommer. Jag har typ aldrig knappt kollat sport på tv, eller inte så mycket i alla fall. Men nu tycker jag att det är jätteroligt. Och det var ju Göteborgs GP i helgen, eller i helgen, i veckan. Och det är kul att se, för nu börjar det vara liksom säsongsdebut för många. Någon kanske gör sin andra tävling och det är alltid liksom spännande. Även om inte det säger exakt hur säsongen kommer gå, så blir det ändå ett litet så här, hur ligger de till? Det är alltid spännande att se dem springa första gången. Och vi har ju Moa Hjelmer, som hon körde sin andra tävling nu, men redan hennes första tävling då på stadion förra veckan. Hon öppnade ju jättebra. Alltså hon sprang 100 och 200 nu. Hennes huvuddistans är ju 400 meter. Men hennes tider nu på 100 och 200 meter är bara några hundradelar från hennes all time personrekord. Och det är ju alltså innan hon fick sina 2 barn.
Alltså coolt alltså.
Så det är väldigt kul att säga att hon är ju på starkt kommande tillbaka till liksom sina bästa tider. Och det här indikerar ju att hon är så snabb på 100 och 200. Indikerar ju ändå att hon kommer kunna göra jättebra tider på 400 också. För att även om det är uthållighet mer, så ska du bli en topp 400 meters löpare, så måste du vara, du måste ha snabbheten. Alltså du måste ju vara jättesnabb på 100 och 200 också. För det går så otroligt snabbt. Så det är väldigt kul att se att hon verkar vara riktigt på gång. Sen så har det varit lite både kast och hopp, som det känns som att det är många som öppnar starkt. Fanny Rose som är kul stötaren, stötte ju typ var det 24 cm över pers i första tävlingen. Så det är väldigt roligt det här med OS-år och att de öppnar så starkt. Sen så vet jag inte om du såg Andreas Kramer.
Nej. Vet du, för jag jag kollade ju inte på det här på tv, utan jag har ju hört om det här efteråt, vilket jag tog ångrar nu. Jag hade velat se det här.
Nej, men för han har ju ändå, de har hört att det var så här bra träning för honom, och så skulle han öppna med sin första 800 meters lopp nu då här i Göteborg, och man märkte att det var ju, alltså publiken jublar verkligen. Det var publik, bara det. En sak, alltså jag reagerade, du vet, det var konstigt att det var folk på plats. Jag bara wow. Men, och du vet, han fick så mycket så här applåder, och det var att det var så här, hade verkligen stöd från läktaren. Och sen 800 meter, alltså det är ju stökigt ofta, du vet, när de ska in på gemensam bana, och det var ganska stor klunga. Och då ser man ju bara, han hade ju spränga kanske 100, 150 meter, och sen hände någonting. Det var som att han fick en stöt alltså på sin bakre ben medan det var i luften, så han tappar balansen helt och trillar in på gräset innanför, och det hade ju regnat innan så det var ju helt blött, så man ser hur han bara halkar och bara trillar av, så att han, ja, han var ju ute ur loppet efter 150 meter.
Nej, men så det var, gud, så vad snopet. Tråkigt.
Oh. Oh, och man ser ju frustrationen, och jag tänker det var det första, man är så här peppad att se vad man ligger till. Men som tur var så verkar han förklara sig utan någon skada, för det såg lite så här illa ut när man kommer ut på gräset och du verkligen halkar till. Och jag tänker också vilken hastighet de har, för att även om de springer 800 meter, men alltså här är alltså 800 meter, de öppnade det första varvet på 51. Så att deras första 200, alltså när han sprang där 150 meter, det är ju samma hastighet som jag har när jag typ tävlar på 200.
Alltså det är helt sjukt alltså.
Och då tänker man, det är ändå så ganska snabbt, och att i den hastigheten bara, du vet, snubbla till och trilla ut på gräset. Det är ju inte, det måste vara väldigt obehagligt.
Nej, men så tur att han inte blev skadad. För det är ju som sagt väldigt, man sträcker till något, någon liten muskel eller något någonstans i sånt fall.
Ja.
Men så såg jag också Maja Nilsson, Motala stolthet, Maja Nilsson, höjdhopperskan.
Ja.
Ja. Nu, ja, häromdagen hoppade hon en 94, men på den här tävlingen var det en 90. Och som du sa, Sara, så är kvalet till OS en 96. Så hon missar ju, än så länge så har hon inte tagit sig till OS. Och jag vet inte,
nej,
finns det någon chans kvar för henne? Eller hur, vet du det?
Jo, men det är några tävlingar kvar som de kan kvala på. Men, och det var ju ändå ett bra kvitto. Även alltså, när man jagar ett resultat så är det såklart frustrerande. Men för det hade ju regnat innan, så banorna var lite blöta. Och det påverkar ganska mycket. Det blir liksom ett litet långsammare steg. Både i sprinten, och, men även inför hopp. Att när blöta banor är inte lika snabba som torra banor. Och hon... Alltså, hon hoppar ju bra, och hon vann ju tävlingen ändå i ett väldigt bra startfält. Så att det är ju ändå ett kvitto på att hon är i bra form och hon gör bra tävlingar. Sen måste hon ju få det där, som sagt, allting att klaffa så att hon ska kunna knipa 96 och en OS-plats.
Alltså, det hade ju varit otroligt coolt. Det här är en ung tjej liksom, som har gjort jättemycket framsteg sista åren. Ja, det vore sjukt coolt om hon kommer här till OS. Men annars har ju framtiden framför sig med fler möjligheter. Men,
ja, verkligen. Och jag tror att det är många av dem är just lite yngre som bra. Alltså de tänker, när jag har hört på intervjuer så har det varit så här, de satsar ju inte allt på OS heller. För att de vill ju, alltså de har ju andra mästerskap och för junior, alltså U23 eller så. Så att det är också dumt att formtoppa helt till ett OS-kval som man kanske tar eller inte. För att då måste du också, du måste ju ändå kunna vara i minst lika bra form på OS. Du kan inte liksom göra en formtopp för att klara kvalet och sen inte ha någonting kvar att ge.
Nej, precis.
Så att, och oftast planerar man ju in kanske 2 eller 3 formtoppar på ett år. Men så jag tror att de här yngre, många ser det som en, att de har en träningsplan för flera tävlingar. Och att skulle de klara OS i år så är ju det bara en bonus. Men jag tror inte att, alltså, det är inte lika, träningen är nog inte lika styrd till det, tror jag, som det är för de som har varit med några år och kanske har gjort något OS redan.
Då är det kanske
deras... Vilket är bra, för det blir dumt att spela alla kort på en, i och med att de är fortfarande ett utvecklingsstadie. De kommer liksom att bli bättre av att bara få fina säsonger.
Vad skönt läge var egentligen, tänker jag.
Ja,
faktiskt.
Ja, precis. Och om man också vet det själv, att det så här, för jag menar, är man under 20 år till, eller där omkring, alltså nästa OS då är de 24, 26, alltså där någonting. De är fortfarande väldigt unga. Men som vi har pratat om förut, just att när man är i den här åldern och du vet är och nosar på någonting, det är ju klart att man vill.
Ja, det är klart det att tänker man ju.
Alltså det är ju ju självklart.
Ja, man bara så här, jag skulle kunna komma till OS liksom. Alltså den tanken så här, att jag är nästan där. Vad sjukt egentligen.
Ja.
När man är så ung.
Ja, gud. Ja.
Ja, det är coolt.
Men det är ju också fler, jag tänker om man bara, där var ju eliten, men det här med att lopp börjar, jag har också så här kunder som dels har haft in testlopp planerade, alltså löpkunder då, som, och det har ju varit liksom på egen hand, men nu har jag varit så glada så här, eller bara så här att ja, hon ska springa testlopp, men helgen efter det så är det ett riktigt lopp och hon ska springa, du vet, man blir så glad för att energin jag har mött av mina löpkunder, det känns ju väldigt tydligt där att gud, det händer någonting i deras träningsliv. Så de är väldigt glada. Och så är det så roligt, för då har jag en som messade mig och frågade om jag visste någon som hade så här plats till den här Ragnar, vad heter det? Ragnar Relay Lake. Om jag visste någon som behövde något lag. Och jag bara, nej, inte, men ska höra mig för. Och så hade jag en annan kund som skulle springa det. Och så sa jag bara, ja, men om det är någon som hoppar av eller någonting sånt, så har jag en som jättegärna vill springa. Och så blev det så. Så att nu har min andra kund också fått plats, så två av mina PT-kunder ska springa i samma lag.
Vad roligt.
Ja, så jag är så jättepepp på den här tävlingen nu. Och det här är ju en väldigt annorlunda stafett. Jag tror, vi har pratat om det någon gång förut.
Ja, men
jag kan ju ändå snabbt lite. Det är ju liksom en 2 dagars stafett. Man börjar på lördag och så går man i mål på söndag. Man är 10 löpare i samma lag.
Mm.
Och så får man byta av varandra. Så man har en bil, eller 2 bilar kanske det blir till och med, va? Och så springer man och så byter man av löpare. Varje löpare ska springa, tror jag, 3 sträckor var. Och distansen är mellan 5 och 15 för varje liksom sträcka. Så att olika löpare kan ju springa olika långt. Och det får man ju välja i laget. Vem som tar de tuffaste sträckorna eller längsta sträckorna och sådär. Och så ska man ta sig igenom då tillsammans. Och resten då följer ju med i bilen. Så man får ju bara sova i bilen och sen fortsätta där man är. Så det är ett väldigt speciellt upplägg.
Mm.
Men jag har ju sagt att liksom, om jag skulle springa distans nu.
Mm.
Så är ju det här absolut den tävlingen jag helst hade velat gjort.
Ja.
För det är så väldigt socialt och du gör det med ett gäng och du kommer måste springa på natten. Alltså det är så här rolig utmaning, men du är inte ensam i det, utan det är som en lagsport.
Jag tror det är jätteroligt lopp att springa faktiskt. Och det blir lite så här lite mindre press tycker jag med, för det blir en väldigt rolig grej när inslaget är så här, du är ganska trött och det är på natten. Det blir inte samma press på dig själv kanske att prestera jättebra tider. Man släpper lite på det, tror jag.
Ja, plus att det här jag är inte helt inne på exakt hur det funkar, men det är någonting med att man också ska gissa sin tid för laget från start till mål och att då sätta ut vilken pace varje sträcka ska vara på. Och då kan man ju bestämma också vilken löpare som tar den här, och så bestämmer man ju innan också så här, du ska försöka hålla ett 5.00-tempo eller 4.45 på din och så. Och sen så ska man ju också klaffa den där pacen som man har angett. Och det kan ju också göra att det tar bort lite av prestations, att du behöver inte tänka att du måste maxa, utan ditt mål är att springa så korrekt som möjligt som ni har gissat. Och sen hänger jag inte helt med, men det är ju någonting så att den som kommer först in i mållaget behöver ju inte vara den som har vunnit, om det är så att de till exempel har sprungit alldeles för snabbt mot vad de trodde, eller för långsamt.
Precis.
Utan man ska ju både gissa rätt och hålla sin pace
och
komma snabbt in i mål. Precis. Men att man får liksom inte under- eller överskatta sig.
Ja. Jag fick faktiskt frågan här för några veckor sedan att vara med också ett lag här. Men jag tror inte jag kommer kunna vara i Stockholm då. Så jag kommer behöva säga nej. Men det lockade ju väldigt mycket när jag fick frågan, kan jag säga. Att hänga på.
Ja, jag förstår.
Men jag tror inte man kan anmäla sig nu längre, va? Anmäla
nej, stängt. Nu är det stängt. Mm. Så det var därför min PT-kund hoppades på att om det var någon som behövde en till. Att de hade ett lag anmält. Men alltså, det är alltså 285 kilometer som laget delar på.
Mm.
Så det är ganska långt. Och sen så finns det också en annan variant, och det är så här, om man vill springa ännu längre så kan man anmäla sig till ett ultralag. Och då är man alltså 5 löpare som delar på den här distansen istället för 10.
Okej. Jäklar.
Så att så det är långt, de ska ju liksom lång väg innan de kommer i mål. Men ja. Så att den är också så här, det är så roligt att nu börjar det hända saker.
Ja, men
de har ju också här 150 pers som får vara med. Men det går ju bra ändå. Jag menar, då får man ändå en tävlingskänsla.
Ja, men verkligen. Så vet inte jag, alltså jag tänkte på vilka fler lopp som kommer gå. Jag vet att Kolmården Trail tror jag kommer gå här nu ganska snart, Norrköping. Undrar det där var, för det var typ en halvmaratondistans och en fullmaraton tror jag också i Trail. Det lät ju så jäkla roligt. Kolmården Trail Marathon. Jag ska bara se om jag hittar när det är. Oj, jag vet inte, 6 juli. Nej, det var 2019. Ja, men det kanske är början på juli säkert då. I och med att det var det då. Men det vet jag att Kolmården Trail kommer i alla fall bli av om någon är intresserad av att springa lopp här nu framöver. Annars vet inte jag så mycket vilka lopp som kommer gå i år. Vet du det?
Jag försöker kolla. Men...
just nu sommar tänker jag. För jag det finns ju det lopp som är inplanerade i höst. Men just i sommar är jag osäker på vilka som blir av.
Jag tror att det är bara en googling bort. För nu tänker jag att jag tror att mer och mer kommer dyka upp. Går jag in på friidrott.se, där har de liksom de bantävlingarna och så i alla fall. Och där har alla lopp funnits hela tiden, men det har stått och så här inställt och så här. Men nu så ser man ju att de är öppna och att de har, så att just i friidrottsträningen har jag sett att det finns en del att välja på. Så att jag tror att också mindre lopp, så börjar man kolla lokalt där man bor och googlar det, så tror jag att man kommer att hitta någonting i alla fall.
Ja, det känns ju så himla härligt. Ja, och jag hittade något väldigt intressant här i veckan. Jag lyssnade på Maratonpodden när Petra gästades av Fot Anders Nordström. Jag tror han heter någonting Fot Anders på Instagram. Han besökte Maratonpodden och pratade om varför löparskor sabbar din löpning. Och det här är liksom, han pratar mycket om alltså fötternas betydelse för löpningen, att man är fotstark. Och att alltså vi använder ju idag skor som är väldigt uppbyggda, som är ganska trånga för tårna, smala liksom. Och det gör att alltså våra fötter tappar funktionen som de är gjorda att ha från början. Alltså våran stortå ska ju liksom balansera nästan hela kroppen, och jättestark led verkligen, som vi trycker liksom ihop mot de andra tårna. Och då tappar vi liksom funktionen i våran grund, vilket gör att vi blir svagare, alltså hela vägen upp i kroppen av det här. Och att vi också riskerar liksom att bli skadade. För det gör ju, trycker du in stortån mot de andra tårna, foten blir smalare och då blir du mindre stabil, och då faller du kanske också enklare in i en liten pronation eller överpronation som gör att du får skador upp i knät eller i höften. Alltså det styr så himla mycket av kroppen i övrigt. Så här menar på det, hur viktigt det är att vi faktiskt börjar gå mera, alltså använda fötterna, gå kanske mer barfota, gå i skor som är mycket bredare fram med tåboxen också. Att också träna upp fötterna via fotstyrka. Så att, och det här har jag känt att jag har varit blivit mer och mer inne på också, just det här med fotstyrkeövningar. Hur viktigt det är, och det är någonting som jag också brukar så här verkligen rekommendera alltså mina klienter att tänka på. Och det kan vara så jättesimpla övningar som att vara barfota på en gräsplan, gå på tå, gå på hälarna, gå på utsida, insida fötterna, jogga lite i gräset barfota. Och de här, du vet, diagonalerna vi snackade om förra året, Sara, en del på gräsmatta, kör diagonaler som intervaller, springa en intervall barfota, diagonalen och så jogga sakta kortsidan, springa diagonal lite snabbare igen, jogga kortsidan. Alltså använda fötterna på ett helt annat sätt och behålla det. Jag tror att det är jätteviktigt att vi inte tappar det, att vi bara går i trånga skor hela tiden. Det är super super viktigt. Och här tänker jag typ som på nivå som du kanske är, Sara, här, hur viktigt det är för er, tänker jag, med hur mycket ni använder era fötter och hur starka de behöver vara för att klara av den här påfrestningen som sprinten innebär. Och där har ju ni smala spikskor när ni tävlar, men jag tänker i träningssammanhang, brukar ni köra mycket barfota? Funderade jag på då, ni hörde det här. Eller kör ni mest i skor?
Ja. Nej, men alltså, mycket skulle jag inte säga, men vi har absolut så här på programmet att det ibland kan stå så här, framförallt i försäsongen, att det står uppvärmningen utan skor.
Ja, det är så. Mm.
Så då gör man uppvärmningsjogg. Vi joggar ju inte så långt, vi joggar kanske 600 meter. Mm, ja. Men att då kör man det och alltså hela uppvärmningen utan skor. Så att jag gör inte så mycket så här specifik fotstyrka, alltså typ, alltså ibland har jag gjort de här, du vet, som du sa också, gå på utsida, gå på tå, gå på, men någonstans så tänker jag att det bästa är ju liksom att vara mycket barfota.
Jag också. Absolut.
Och att göra sina naturliga rörelser barfota. Och jag tror att jag har en ganska bra grund i det tack vare gymnastiken.
Mm.
För att alla år med gymnastikträningen, där hade vi ju aldrig skor på oss. Utan det var liksom, man var barfota eller med så här väldigt tunna jag tänkte säga tossor, men det heter inte så i Sverige. Vad heter det som
ja,
gymnastik?
Jag vet
vad heter de?
Vad heter de? Ja, nej, jag vet. Men jag kommer inte på. Säg tossor.
Inte jumpa
tossor. Jag förstår vad du
menar. Ja, men alltså, de är ju, där jobbar man med så mycket barfota. Och jag tänker bara på att, alltså, skulle jag göra en gymnastikuppvärmning idag så tror jag att jag skulle vara helt slut. För att det var också, vi gjorde så mycket hopp. Vi gjorde sådana vristhopp, alltså typ som i löpskolningen också. Alltså, vi gjorde vristhopp, men vi gjorde dem framlänges, sidlänges, baklänges. Alltså vi gjorde så mycket olika hoppvarianter. Enbenshopp, olika spänster, alltså så mycket. Och allt det var ju barfota. Däremot var det på ett underlag som sviktar.
Ja, det.
Och det tror jag faktiskt också att det är bra. För jag tror, samma som du säger, att springa intervaller barfota på gräs är bra. För tar vi bort den här dämpningen som skon ändå ger oss, så tror jag att det kan vara bra till, framförallt till en början, att då istället ha ett mjukt underlag.
Absolut.
Och det kan ju vara en matta som man rullar ut, alltså, eller för, på gymnastiken finns det ju de här klassiska också, de här, ja, men, mattorna som man, som man kör på. Det behöver inte alltid vara svikt, men det är ändå liksom en dämpning. Så jag tror mycket på det. Jag brukar ibland ha så här, vissa dagar kan jag känna att mina fötter typ inte vill vara i skor. Framförallt nu när jag har haft lite ont i tånageln och sånt. Mm. Och då kan jag också faktiskt jobba en hel dag i strumpor i gymmet.
Ja, det går alltså, ju att göra det. Just det.
Ja, och jag gör det, och då säger jag bara så här, alltså ibland har jag sagt bara så här, jag kör utan skor idag bara för att jag har lite ont i tårna eller någonting. Och det är ju inget konstigt med det. Sen är det ju såklart en risk att i gym träna utan skor för att det är viktigt och grejer, men jag känner att jag har ganska bra koll på det när jag jobbar själv med det. Alltså jag är väldigt van i den miljön. Nej, men, och det kan jag också känna att det är så här skönt, och jag tror att det är bra också, att då går jag en hel dag i bara utan skor.
Ja, men då har du säkert byggt upp en väldigt bra styrka där i grunden, i fötterna. Och jag tänker, jag har det här med styrka, jag brukar köra styrka barfota. På sommaren kör jag alltid, alltså min kroppsteg styrka med det draken och utfallsteg och allt det här. Brukar jag faktiskt köra barfota så mycket som jag kan. Dels på min terrass och dels ute också. Det tror jag är ett väldigt bra enkelt tips till er som lyssnar. Att köra sådana styrkeövningar utan skor. Då tränar man balansen och styrkan mycket med fötterna än om man har skor på sig. Så det är en grej.
Ja, man märker ju typ att så här, draken till exempel, den är ju svårare utan
absolut
skor. När du inte har den här platta sulan att stå på.
Mycket svårare. Och något jag har märkt med mina fötter, jag har, min högra fot är lite större än vänster fot. Och jag har alltid köpt skor ut efter min vänstra fot nästan. Så höger har alltid trängt lite. Jättedumt egentligen. Men sen jag var yngre har jag gjort så. Så höger stortå tycker jag liksom lutar lite mer, inte hallux valgus, men lite att det lutar lite mer mot de andra tårna än vänster gör. Och jag har ju börjat med åren falla in lite pronation just på höger sida och fått min knäskada på höger sida. Jag tänker att det här hänger ihop med det här, att min högra stortå inte har fått jobba som den ska. Den har tryckt in för mycket. Och jag märker när jag kör så här balansövningar nu, så är min vänstra sida så jäkla mycket bättre än höger sida om jag står på ett ben. Och det har också med det att göra.
Aha.
Att min vänstra stortå har fått jobba mer fritt än vad min högra har gjort. Jag tror det hänger ihop jättemycket. Och det här var intressant att se. Det kan, jag rekommenderar er att gå in och kolla på Petra Månströms konto. Hon la upp en IGTV med han, fot Anders. När han visade typ hur stark hans fot var, så jämförde man med Petras fot när han gjorde olika övningar. Han hade fötterna på marken, barfota, och så tog upp sina stortår rakt upp i luften. Han var jättestark i det och kunde behålla de andra i marken, bara stortårna rakt upp. Det kunde jag göra ganska bra också, att testa hemma. Min sambo kunde inte göra det alls istället. Och Petra då kunde inte heller göra det. Men det är ändå tecken lite på så här, om man är lite stark i fötterna.
Ja, jag tänker, eller ja, det är säkert både styrka också, men jag tänker, det kan väl också vara kanske lite så här, Alltså precis som rörlighet i allmänhet, att vissa har lättare att röra.
Ja men kanske. När jag och min sambo gjorde det blev ändra, så bara, jag fick upp stortån jättelätt liksom upp så här, inga problem. Och han höll på att greja och fippla och det gick liksom inte. Han fick inte upp stortåna. Och samma med Peter stod också där, hon fick inte upp sina, det gick liksom inte. Men det kanske är antingen det kanske är rörlighet eller så här styrka, jag vet inte. Men han sa att det är en så här viktig funktion, man ska kunna göra det. Alltså, och börja träna på det här liksom.
Ja, man kan säkert träna upp det. För det är säkert lite koordination också att kunna röra. För det med, när man ska ju så här separera två från varandra, det kanske det är svårt klivligt. I början att hitta åt vilket håll man ska.
Ja, nej, men, bara fick...
men var han då för, var han mycket så här för typ barfota skor? Eller hur, vad menade han att man skulle göra?
Ja, han sprang ju mycket i, jag tror han sa det nu faktiskt, han sprang mycket i sådana skor när han tränade. Och till och med barfota en del. Han har gått och fått någon hjälp hos någon äldre kvinna någon gång. Så här. Hon sa till honom, ta av dig skorna och spring ut den. Ja, men så här. Och han fick skitont först i alla muskler och jätteont i kroppen. Och efter ett tag så byggde han upp det här. Så hans fötter är jättestarka idag. Jag tror han använder Altras skor nu. Och de är mycket bredare i tåboxen än de flesta andra varumärken här som finns på marknaden idag. Så han rekommenderar då, dem faktiskt till människor. En bred tåbox. Så de springer väl han i en hel del.
Ja.
Så det är väl det att man ska ge plats för fötterna så de ska få röra sig så naturligt som möjligt i alla fall. Men sen är det ju svårt, jag menar, att springa barfota gör man ju inte. Det är svårt att göra på mark, alltså ute på asfalten gör man inte. Men ja, lite mindre uppbyggt av skor och bredare. För...
Ja, jag tänker att det finns ju skaderisk med att springa barfota också.
Ja.
Men...
Absolut.
Men som allt annat, just börjar man men typ bara uppvärmningen eller bara de här styrkeövningarna barfota och sen tror jag att efterhand man successivt kan öka på och säkert springa på hårt underlag typ barfota också. Jag vet att vissa springer på löparbanor barfota och jag tror att också skulle du alltså medvetet öka på lite hela tiden så tror jag absolut att det går bra och är säkert bra.
Men, han,
men inte för snabbt för mycket.
Nej, men han sa att ett problem just nu det är ju för han, det är ju väldigt många elitlöpare som vill ha hans hjälp. För att de är skadade och sådär. Och han kan ju hjälpa dem. Men problemet blir sen att när deras fötter blir så pass uppbyggda som han vill så får de inte plats. Då ryms inte de i de här vanliga, alltså typ vanliga löparskorna som finns på marknaden idag. De är för smala.
Aha.
Så de ger inte utrymme för att man ska kunna röra sig naturligt. Och då är de här atleterna sponsrade av olika märken som de måste ha. Så det går liksom inte. Mm. Han vill hjälpa dem, men de fastnar alltid i det här att okej, det funkar ju inte med dina skor ändå som du har idag. Vi kommer inte komma dit vi vill. Så det blir också problem.
Ah.
Så det blir liksom, ja.
Ja.
Men det var intressant att lyssna på honom. Så han kan man gå in och följa på Instagram. En rekommendation. Väldigt, väldigt duktig, kunnig person inom det här.
Ja, på tal om lite så här skador och förebyggande för skador så lyssnade jag också på en podd, GIH-podden, med Ulrika Tranius heter hon som har gjort studier på psykologi och skador och hur de hänger ihop. Så det är liksom mer som idrottspsykologi och då framförallt mot hockeyspelare. Men det var väldigt intressant tyckte jag för det var lite så här, jag kommer ihåg, vi var inne på det för några avsnitt sen, när vi pratade ganska mycket om det med mindfulness och att vara närvarande och att jag sa att jag skulle börja vara lite mer av det i min träning för att öka prestationen utan att öka mer träning. Kommer du ihåg att vi pratade om det?
Absolut.
Mm. Och då blev det bara, det här var väldigt intressant, för det här var ju egentligen samma tänk, men här applicerade de då att hon menar hur mycket just den här både stresshantering, mindfulness och det kan hjälpa en att hålla sig skadefri. Och att det finns en koppling däremellan. Oftast när man gör studier på olika skador och sånt så kollar man mer på kanske mängdträning och alltså mycket fysiska faktorer.
Mm.
Så det här var liksom en liten annan vinkel på idrottsskador. Just i och med att det var liksom med det mentala. Mentala som påverkar det här då.
Ja.
Och då har de gjort, framförallt så har de jobbat med hockeyspelare och också sett hur de påverkade av det. Och då var det som att först trodde jag att det var mer den här överbelastningsskada som de skulle prata om, men de pratade, det var liksom även akuta skador som hon menade att kunde påverkas av stress. i form av att så här, om du känner dig stressad eller tänker mycket på annat eller nervositet som stress också och du har stress utifrån, så kommer det att påverka din bedömning när, i en spelsituation, och att du kan ta sämre beslut för att du inte är fullt närvarande i exakt den situationen eller matchen, du vet, för att du har en oro om annat runt omkring. Vilket i sig då kan göra att du också kommer in i situationer där du får skador som kanske inte skulle ha hänt lika rätt om du hade varit 100% närvarande. Förstår du?
Jag förstår.
Och då har de pratat just med hockeyspelare och kollat liksom vad de hade svarat på saker som brukar kunna, så här, tankar som är utanför själva träningen. Och då hade det varit framförallt då liksom till exempel allt från att de funderade på om de, alltså kosten, om hur de ska äta, om de har ätit för mycket eller för lite för att prestera. Men också liksom allt från ekonomi, speltid, alltså sådana saker. Och nu så tror hon också att i dagsläge att det även finns en stress kring typ sociala medier, att du ska synas på rätt ställen, du får ris och ros, alltså kommentarer ganska enkelt från folk som kollar på det du gör, att du väldigt, du får höra saker väldigt snabbt mot vad det kanske var förut innan sociala medier fanns och sånt, och all typ av den stress påverkar din prestation. Och då har du hennes grej som hon har gjort en studie på, det var ju att förebyggande, gå in och jobba med stresshantering och mindfulness så att man lär sig ett mindset som gör att jag kan bättre vara här och nu under min träning, under min match, och liksom släppa alltihopa och se vad det då på sikt skulle göra med skador i laget. Och det man såg var ju ändå att i de här lagen som har fått göra det här så har skador hade minskat ganska mycket. Däremot så sa hon så här att i och med att de inte mätte alla parametrar, det kan ju vara andra saker som också påverkade att skador minskade som de inte har mätt. De mätte liksom bara det här. Så man kan inte exakt säga att det var bara därför som det här är. Men det fanns ändå en tydlig skillnad på att lagen som hade jobbat förebyggande med stresshantering och gett dem verktyg hade mindre skador. Och det tyckte jag var väldigt intressant.
Väldigt intressant. Och man tänker så här, gud vilket bra verktyg att ta till som tränare själv. Tänker jag då, på sina atleter eller vad nu är man har. Och även som du sa, tänker jag framförallt på också kanske som satsar ganska så hårt på sprinten där. Hur du kan använda det här i din träning, tänker jag också. Känner du så här, tänker du så här, kan du förstå det här och relatera till dig själv? Hur du funkar?
Ja men absolut, och alltså, de pratar också om hur man kan både som elit men även som motionär veta att man gör lite på rätt sätt i det här, och det kan vara liksom att antingen kanske man är en person som just det här har mycket i huvudet, att man tänker efter träningen sen så behöver jag fixa det här och det här, eller just det där mejlet skulle jag svara på, eller så är man kanske en person som har lätt att släppa allting och att träningen blir ens frizon. Och det är det man egentligen vill komma åt, både prestationsmässigt men också då just det här för att minska skaderisken. Och då sa hon att är man en person som har svårt att släppa saker runt omkring och att det är mycket på jobbet, då kanske det är bra att lära känna sig själv i det också, att antingen då kanske hoppa det passet om det är saker man måste ta tag i nu. Och är det saker som man inte behöver ta tag i nu, då behöver man träna på att släppa det. För att det här är liksom också just öka skaderisken antagligen om jag då inte klarar av att vara här och nu under min träning.
Jag tänker mig så här, för att stress är ju en reaktion som sker fysiskt i kroppen också. Så jag tänker att det har säkert en effekt, en negativ effekt då på att kunna falla in i skador och så. Det låter ju logiskt när man hör det.
Ja, och framförallt som hon sa också, för jag har nog mest tänkt att det skulle vara så här för återhämtningen eller för alltså just prestationen eller så, att det är bättre att vara närvarande. Men även när hon tog den parallellen med liksom akuta skador, och då tänker jag, du vet, men alltså är man ute och joggar, snubblar på en rot, eller gör det, alltså du vet, stiger snett. Jag tror att sånt också är faktiskt lättare att händer, de här otursgrejerna, om man inte är närvarande.
Absolut.
Men springer du liksom och du vet, känner var du sätter fötterna, du känner underlaget, du hör fåglarna, du känner dina andetag och sådär, då tror jag också att det inte lika lätt händer. Men jag har inte tänkt på det som i den akuta delen, utan, men när hon sa det så bara, det låter ju rimligt att, att oj, du hade otur och fick en smäll i hockeyn, där, alltså att du kom in fel i en situation. Mm. Ja, men det borde ju faktiskt inte kunna hända lika lätt om du är helt 100% närvarande. Nej. Att kunna läsa situationerna.
Ja, riktigt, riktigt intressant studie ju. Alltså vad kan göra skillnad med, om man förstår det här, men det här mindfulness och mindful running som min syster jobbar med mycket. Ja. Man förstår hur, vilken fin effekt och bra effekt det faktiskt kan ge på många plan i träningen.
Ja, och på alla nivåer. Ja. För det var ju som sagt, det är inte bara eliten, utan det är någonting man behöver kanske fundera över liksom, själv. Och det hon också, i och med att hon tycker att det här är så självklart, var också så här att i, nu börjar ju mental träning såklart vara en större del i idrotten, men det är fortfarande ofta ganska så här frivilligt för de som vill. Mm. Och där pratar hon om att hon skulle vilja att mental träning ska vara lika liksom, självklar och obligatorisk som övrig träning. Mm. För det är inte så att att konditionspassen eller extra styrkan, att den är så här, ja, för de som vill så kan man göra ett konditionspass också här, utan den är ju obligatorisk. Om, sen kan man ju alltid sluta med sin idrott, man behöver inte tvingas göra den, men är man med så kör man ju träningen. Mm. Och det hade hon velat att det ska vara lika självklart i framtiden, att, att mental träning har lika stor plats.
Undra, ja, verkligen, undra så här, i vilken ålder som man borde börja med det. Om man ska börja redan när de är väldigt små. Alltså, jag tänker redan liksom på, ja, men typ som min Bella som spelar fotboll, hon är 8, fyller snart. Redan där tänker jag att man skulle kunna få en väldigt fin effekt av det här. För där trampas det ju snett och där fumlas det lite. Och de har ju inte koordination heller riktigt färdig heller såklart än. Men jag tror ändå att det här skulle kunna tas in redan i den i små, alltså unga år i träningen.
Ja. Ja, och sen, jag tänker, visst det kan vara svårare att fokusera en längre tid som yngre och så. Uh-huh. Men där tror jag att som förälder eller som tränare, att också så här själv vara 100% närvarande när man gör en aktivitet med barnen. Att man där också inte samtidigt svarar på ett sms eller checkar någonting. Att du vet, det blir ju också ett sätt att visa att man inte är 100% närvarande. Mm. Så att jag tror där blir det också mycket upp till föräldrar, alltså oss, att visa att aha, nej men vet du, nu hoppar vi studsmatta eller nu spelar vi fotboll eller nu, och då gör vi det.
Ja, jag tänkte, nu, det här, nu tänkte, för jag har nämligen blivit hjälptränare på fotbollen här nu, så jag har lite löpteknik och sådana, den delen på passen. Och igår så tänkte jag på det här, så att det var så många barn som var ofokuserade och tänkt och berätta om det de gjorde förut, det de ska göra sen. De hade tankar om annat än det vi gjorde just där och då. Och hur man kan få då dem att hamna i här och nu. Det är ju en konst. Men alltså...
Ja, och jag vet inte hur mycket det går på. För jag minns också. Jag minns att jag fick tillsägelse när jag var liten. Att jag stod och tittade på flygplan, ja, men, under fotbollsmatchen.
Det är så här, när man ger en instruktion så bara... Hängde alla med på vad jag sa nu? Bara, nej, vad sa du? Liksom så här, kommer från tre personer bara. Jag, tre gånger har jag sagt samma sak om och om igen. Och ändå så står de och kollar upp i luften eller gör en kullerbytta bredvid.
Ja, men precis. Och jag tror att det handlar mer om att vi måste anpassa våra instruktioner till barn. Så, att det kanske inte ska vara så mycket instruktioner.
Nej, men så hade ju. Men däremot så märkte jag att vissa av de här tjejerna igår... De var så ofokuserade så att det förstörde för hela gruppen. Vissa ville ju lyssna och köra och tyckte det var kul och så. Men när en börjar och påverkar den andra och nästa, så blir det nästan kaos till slut. Alltså på en nivå som är ohanterbar. Så det där tror jag att man måste hitta någon slags mellanting kanske och möta dem i det. Fast liksom, man måste ju ändå fånga in dem intresset på något sätt. Så att de ändå liksom gör som man säger. Men det är en konst alltså. Men jag tror ändå... För det jag tänkte på då faktiskt nu, så var det väldigt uppenbart för mig när du sa det här mindful-grejen. Det var att de som lyssnade mest och mest intresserade med stora ögon, du vet så här. De tyckte att det var roligast. De gjorde bäst ifrån sig. De som inte gjorde det, de snubblade på snubblade och liksom, de gjorde inte riktigt som jag sa. Och det gick inte fram riktigt. Och jag märkte att de andra var så fokuserade, hade kul. De hade roligast.
Ja.
Och presterade bäst också. Så jag vet inte om man kan ta till det i det här faktiskt lite grann. Det här med att vara här och nu och njuta av den här övningen som vi gör. Ett indianhopp eller alltså tjoa till lite, njut lite av det vi gör. Och vara här och nu och inte någon annanstans. Det är en konst alltså. Men jag tror att hittar man det även hos barnen, så tror jag att det kan bli så bra i träningen.
Ja, och där tror jag också just att ens egen lust kommer med också. Ja. Så här, är det någonting man tycker att är roligt, ja, då är det mycket lättare att vara i det, ja, också.
Och det måste man också få.
Är man där mest för att, ja, är man där för att mamma och pappa tycker att man ska gå på fotboll eller så, så kommer det också vara svårare, tror jag, att vara i det, närvarande.
Verkligen. Ja, nej, jag bara relaterar det till det du sa nu ganska mycket.
Ja.
Ja, men intressant,
ja,
alltså.
Ja, men det var så, det var, ja, och ännu mer just att bekräfta på att, just det här mindfulness och här och nu, att det blir viktigare på flera plan och av flera orsaker. Så det var väldigt intressant studie. Det finns inte så många studier på det här, så att, men det kanske kommer flera. Det kändes som att idrottspsykologi växer lite hela tiden. Men det var väldigt kul att just den här vinkeln, för det var lite en ny vinkel på det, på skador och stresshantering.
Verkligen. Men och nu tänker jag också på, alltså, när man skär ut och springer. Jag tänker att du sa att även motionärer och det här, alla vanliga människor, att alltså, när jag springer och har en dag där jag är stressad, så blir det aldrig riktigt bra. Alltså, man känner själv att kvaliteten på passet blir sämre än om man går in i ett pass och har fullt fokus. Det finns inga störningsmoment, typ vad kommer hända när jag kommer hem, ska jobba, mejlen. Alltså, inget sånt. Alltså, släpper man det, ju mer man släpper det, ju lättare fokuserar man på träningen och ju bättre blir ju passet. Man känner nästan det, tycker jag, i styrkeeffekten, i vad man får ut av passet efteråt också. När man hittar fokuset där och då. Jag tycker det känns jättestor skillnad på mig, kan göra från dag till dag och vecka till vecka, beroende på alltså vart jag är i stressnivå. Ja. Så där tror jag verkligen vi vanliga motionärer verkligen, eller ni vanliga motionärer, ska ta till er också av liksom. Att försöka komma in mer i att vara här och nu. När man springer, när man tränar och egentligen i allt man gör i livet, såklart också. Men det här var ju fokus på träning och skador.
Mm.
Ja, intressant. Verkligen.
Ja.
Oj, klockan rullar på här fullt. Vi tänkte prata om sommarplaner med, sa ju vi. Ska vi ta det nu eller ska vi ta det nästa vecka?
Vi kanske kan ta det nästa vecka.
Ja,
då.
Jag tänker nästan det.
Och så har vi veckans bästa.
Ja, det har vi kvar. Ja, det har vi ju. Åh gud, jag måste tänka så kul. Kan du får köra först, Sara.
Ja, jag kan ta det. Nej, men jag tar faktiskt min... Vi glömde ju förra veckan att säga att det var ju morsdag till och med när
det släpptes. Ja, men jag vet.
Och jag måste nog säga hellre där min morsdags träning, för det var egentligen, det är ju enda sprintpasset jag nu har gjort den här veckan, med att jag skippade i torsdags. Ja. Men då var det, jag hade ju haft vilovecka veckan innan, så att jag kände, du vet, när jag värmde upp till det passet, att kroppen ville verkligen springa.
Ja.
Och jag kände mig så här fresh och pigg, och det var liksom, ja, väldigt härlig känsla och varmt igen. Det var så här sommarträning utomhus. Jag hade inga tider, att jag hade verkligen, vi gjorde verkligen en så här flygande 30 eller någonting med tidtagare, utan det var bara startblock och sen ins and out, som jag har pratat om någon gång förut, när man springer, jag sprang ungefär 60 meter, men när man växlar tempo så slår man av på tempot och sen så ökar man på igen under själva loppet.
Okay.
Så då var det inga tider att gå på, utan det var mer att jobba med en känsla, avslappning och sen accelerera igen. Så det var bara känsla i kroppen. Och jag märkte att det var lite så här ovant, för nu behöver jag bli så van att få träna och få någon form av feedback i form av någon form av tid på olika grejer och mätbart. Och då var det nästan så här, men gud, jag skulle veta hur jag låg till idag i och med att jag kände mig så pigg och snabb. Men jag tror att veckans bästa var där, för att jag satt då också bara, nej, men nu är det inget mätbart idag, och att bara fokusera teknik och njuta av känslan. Så det passet var väldigt härligt. Och varför jag kommer tänka på morsdagen där också, för att då hade vi också bestämt Jag älskade så här, min familj vet vad träningen betyder för mig. Så det var så här, jag fick frukost, sen fick jag åka iväg och träna som vanligt. Mm. Och sen kom de och mätte upp mig till träningen. Så att de kom till friluftsbanan och sen åkte vi åt lunch. Mm. Men där sprang jag också lite med Rasmus, bara lite fram och tillbaka. För han tyckte nu att det var väldigt roligt att vara på en friluftsbana. Det är nog ett tag sedan han har varit där. Och så ville han också då gå till längdhoppsgropen och så skulle vi hoppa lite där. Men då hade vi gick förbi en annan längdhoppsgrop först där de tränade. För jag sa att vi får gå till den andra där borta där vi inte är i vägen. Mm. Men jag tänkte bara på sådana med barn och jag kände så här, åh, jag måste börja ha mer på friidrottsbana för att han vet ju träning i form av vad vi gör hemma, styrka och det här, att man, ja, man lyfter tunga saker och vad de snappar upp. Men då när vi gick förbi längdhoppsgropen och de stod och kratta i den, alltså ja, de liksom jämnade ut sanden, då frågade han mig bara så här, mamma, vad ska de plantera här? Och det tänker jag, för Lasse älskar att plantera och det är liksom Lasses och Rasmus grej, de är så duktiga, de har liksom familjens gröna fingrar och de har gjort, vi har odling och vi har alltihopa, men då var det så tydligt, du vet, så här för mig, jag bara kände så här, nej men nu går planteringen, odlingen före friidrotten. Så jag bara, nej älskling, de bara krattar så man kan hoppa långt här i sanden. Och så gick vi och hoppade långt och så hoppade han i sanden. Han bara, men mamma, nu har jag sand i skorna.
Ja.
Jag bara, ja, så kan det vara.
Du får vända det där. Du får lära honom att sandlåda betyder inte att plantera.
Exakt. Nej, med tanke på att barn lär sig att göra det de vad vuxna gör. Och då kände jag så här, han har hängt mycket med Lasse nu och de har planterat. Men här så ska det inte växa några tomater.
Vad roligt alltså.
Ja, det var lite gulligt tyckte jag.
Jättegulligt.
Mm. Har du kommit på någon
veckans bästa? Ja, det har jag absolut gjort. Jag hade nästan glömt bort det här. Jo, jag sprang mitt längsta pass för i år. 23 kilometer var det. Ja. I jättelugnt tempo. Och det var lördags. Då var det så här, ja, men en sommarmorgon. Liksom. Klockan 6 gick jag ut och sprang. För jag ville att familjen skulle typ precis gått upp när jag kom hem. Och så var det ju. Så jag sprang 23 kilometer. Ja, sommarfeeling, på grusvägar, på landsvägsvägar, det var så himla härlig känsla. Och bara liksom sprang och njöt. Lyssnade på poddar, kom hem, tog en skön frukost, lång frukost för familjen på terrassen, en lång dusch. Det var bara så himla skön känsla. Nästan så här overkligt magiskt. Jag glömde bort hur det känns när det är så här, sommarlöpningen är ju det allra bästa tycker jag. Och blir riktigt, jag älskar det alltså. Det är så himla härligt. Så det får bli veckans bästa.
Hela semesterkänslan.
Ja.
Jag tänker det blir en semesterkänsla när man är ute en sen längre och sen kommer tillbaka, kanske sitter och äter frukost på altanen eller liksom ute eller.
Är så skönt där.
Åh gud, jag är så peppad att det här är framför
jag
oss.
Jag vet, och nu kollar på prognosen visar liksom 22 grader typ 10 dagar i rad framöver här nu, så att det är så här, det ska ju vara så här varmt nu.
Ja.
Framöver.
Ja, och att man verkligen får påminna sig att sommaren har börjat nu. För det är så lätt om man tänker så här, midsommar eller sen juli, augusti. Ja. Men då missar man ju en hel månad. Alltså nu, man måste börja göra sina sommargrejer nu. Gå i shorts, bada, äta utomhus. Mm. Alltså du vet, bara göra sådana små saker som man älskar att göra på sommaren.
Ja, men verkligen. Och jag har badat massa gånger också. Ja, men det har du också gjort, Sara, sa du förut.
Ja, och det blev ju så mycket varmare i vattnet.
Ja, det skulle vi säga att det är varmt. Alltså, både du och jag vinterbadar ibland, liksom. Så vi är vana med att det är kallt. Ja. Liksom. Men alltså, häromdagen var det ju, jag tror 13 på morgonen inne i Vadstena, jag var inne och badade, nämligen med min syster. Så 14-15 kanske det var när vi badade på dagen då. Där. Oh. Och det kändes alltså ganska varmt. Det låter ju sjukt när jag säger så. Men alltså, jag njöt. Jag tog flera dopp med simma under vattnet, liksom. Flera gånger i rad, liksom, i det här doppet. Det var så här, fantastiskt, sommaren är här. Och alla bara, men jag njuter. Och jag längtar efter fler bad i sommar, alltså. Så härligt.
Ja.
Ja, nej, med det sagt då. Så får vi önska alla som lyssnar härliga sommardagar här nu i veckan.
Ja, och så satsar vi på att göra en liten titta framåt mot sommarplaner
ja,
nästa vecka.
Ja, exakt. Vi gör det. Så får du också ha en jättefin vecka sen, Sara.
Ja, detsamma.
Ha det bra.
Ha det bra, Linda. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.